Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Bob Hansson, en hyllad poet, författare och föreläsare. DN skrev en gång faktiskt att det finns ett före och efter Bob Hansson i svensk poesi. Utöver diktsamlingar har Bob Hansson även författat romaner och facklitteratur. Och 2018-2019 så turnerade han på fullsatta teatrar med stand-up-föreställningen Kan vi inte vara snälla nu? För sen dör vi faktiskt. Jag tycker det är så bra. Kan vi inte vara snälla nu? För sen dör vi faktiskt. Och det finns faktiskt de som har tatuerat in just det där namnet på just den föreställningen som Bob turnerade med då. Han säger så mycket klokt och så mycket varmt och så mycket vackert, Bob Hansson. Och ni har säkert också hört honom i radiosammanhang i P1s Tankar för dagen och Allvarligt talat och Bob Hansson om livet. Han dyker upp där ibland i P1 och nu så dyker han upp i min podd Så in i själen. Varmt välkomna ska ni vara. Varmt välkommen till Så in i själen, Bob Hansson.
Hej!
Hej! Ja, vi har ju setts i en tv-studio och vi har setts lite privat också på så här författarmiddagar.
Och nu när du sa välkommen till Så in i själen så blir jag så in i själen glad.
Ja, det blir på in i själen glad, vad härligt.
Märkte jag. Ja.
Vad härligt. Du, Bob, det finns ju väldigt mycket att prata med dig om. Jag läste någonstans att du tidigt i ditt liv hade den här viljan att förändra världen. Att det har varit någon sorts drivkraft från tidig ålder.
Ja.
Hur förändrar du världen? För det är ju inte så jäkla lätt att förändra den här världen, tänker jag ibland. Fast vi gör ju vårt bästa.
Jag tänker att det är mitt missförstånd. Är väldigt lätt att förändra världen.
Är det väldigt lätt att förändra världen?
Det är väldigt lätt att förändra världen.
Wow! Upplys oss. Hur gör vi?
Du förändrade världen just när du skrattade till och det smittade lite. Så det blev lite mer glädje i världen.
Ja.
Alltså, det finns fortfarande världssvält.
Ja, jo.
Man kan få för sig att förändra världen innebär att avskaffa allt man inte gillar, kanske. Att förändra världen är alltid något väldigt stort.
Exakt, den föreställningen har ju jag när jag läser.
Ja.
Att man vill förändra världen, precis som du säger.
Precis, man har inte uppnått sitt mål med att förändra världen från Edens lustgård har återuppstått.
Exakt.
Och därmed är alla försök att förändra världen hittills misslyckade.
Så, gud vad du är klok.
Man, varenda gång man, du öppnar munnen förändrar du världen åt ett håll. Och i min föreställning nu som jag håller på att repa och hitta på så pratar jag mycket om det. Nu kände jag mig professionell när jag fick in min föreställning.
Ja, men det är jätteproffsigt. Men jag vill verkligen stanna till en sekund på det där du sa. Att det är lätt att förändra. Jag vill upprepa det för lyssnarna och för mig. Det är lätt att förändra världen om man inte föreställer sig att man ska göra precis som du sa. Förvandla världen till Edens lustgård. Utan att man förändrar världen omkring sig, inom sig och omkring sig. Det kan man göra lätt hela tiden.
Ja, man gör det ju hela tiden.
Ja.
Varenda gång man öppnar munnen och säger något så har man ju puttat världen åt ett litet håll. Om jag säger vilken fin kofta så har jag puttat världen åt ett lite snällare håll, eller hur?
Ja, det är ju fantastiskt.
Om jag säger jävla idiot för att du kommer för sent.
Ja.
Då har jag puttat världen åt det hållet. Liksom.
Ja.
Och framförallt har jag då medskapat den värld som jag själv har närmst och lever i.
Ja.
Så det kan ju vara dumt att skälla ut folk i onödan eftersom man då har förändrat sin värld troligen till det sämre. Alldeles själv.
Nej, men jag blir så lycklig för jag tycker du är så klok. Men det är ju det också, du hade ju en föreställning. Vi ska återkomma till den här föreställningen du håller på med nu. Är det den som heter Wow? Hur man får lite mer wow?
Ja.
Eller?
Konsten att få mer wow.
Konsten att få mer wow. Men du hade ju en annan föreställning. Manual för ett snällare liv.
Nej, det var undertiteln på en bok. Föreställningen. Först släppte en bok som heter Tankar för dagen. Manual för ett snällare liv som blev föreställningen. Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt.
Ja, det var ju så den hette.
Ja.
Men den kommer från den boken, ja.
Ja.
Just det, kan vi inte vara lite snällare nu för sen dör vi.
Ja, det är ju en fantastiskt bra namn på föreställningen.
Ja, men det är så himla bra.
Folk har ju tatuerat in den föreställningens namn på sina kroppar.
Ja, men alltså, det är ju fantastiskt.
Jag behövde bara betala dem vars 200 000. Så gjorde de det. De gjorde det helt gratis.
Nej, men jag tycker det är en underbar titel. För att den är så enkel och den säger så mycket. Kan vi inte vara lite snällare nu? För sen dör vi ju ändå.
Så dör vi faktiskt.
Varför hålla på att grotta ner sig i saker som är så onödiga på något vis?
Ja. Ian McLaren tror jag han heter. Nej, vad heter han så? En författare som levde i förra sekelskiftet sa de här bevingade orden faktiskt. Everyone you meet can be occupied with a struggle you don't have any idea about. So be kind.
Exakt.
Always.
Exakt. Jag brukar göra den övningen när jag är ute och går lite åt det där hållet. Att, och då hade jag någon rubrik. Så att, ska det här bli en bok liksom? Alla människor jag möter. Den hade jag i huvudet som en sån här rubrik. Och då föreställer jag mig när jag är ute och går på mina promenader att alla människor jag möter, jag vet ju, de har ju en själ liksom. Och de har ju gått igenom en massa saker. De är ju inte bara det här skalet jag ser. De har ju gått igenom en massa saker som jag inte har en aning om.
Nej.
Så plötsligt blir varje individ mycket mer levande.
Eller hur? Jag tänker att varje människa i ett rum har en helt enorm liksom bubbla över sig med idéer, tankar, minnen, smärtor, drömmar. Och ibland kan jag bli förundrad, hur får allt plats?
Ja, men exakt. Och så ser, man bara den där fasaden.
Mm.
Och ibland kan ju vissa bli stressade liksom, om de står på scenen och ska hålla något föredrag eller någonting. Och så sitter alla människor där och ser helt liksom uttryckslösa ut.
Mm.
Men så ser man ju ut. Så ser ju jag ut också om jag sitter i en publik. Mm. Jag kan ju inte sitta med en massa uttryck i ansiktet. Men under den där ytan så finns det ju så mycket liv och upplevelser och minnen. Och det tänker jag att man måste tänka på när man möter människor och när man står inför en grupp människor.
Ja. En annan bra grej är att tänka på en historia som Leo Buscaglia. Känner du till honom?
Nej.
Leo Buscaglia.
Mm-hmm.
Åh, han är min idol. Han är död. Tyvärr, jag upptäckte honom på internet.
Eller?
Han är föreläsare, professor i pedagogik i San Francisco-universitetet var han. Och han kallades professor of love
mm-hmm.
för att han upptäckte att det viktigaste av allt är kärlek. Det har ju andra upptäckt före honom. Men vi undervisar inte det. Vi har kurser i nästan allt, inte kärlek. Så då startade han Love 1.0.
Mm-hmm.
Och så sa han, det kanske inte kommer någon. Då kommer jag prata om kärlek helt själv i det här klassrummet.
Mm.
I en timme. Och jag kommer ha en fantastisk timme.
Mm.
Och sen kom det jättemycket folk. Och jättemycket folk. Och något år senare så turnerade han runt i sport. Fullsatta sporthallar och arenor i USA. Och pratade om kärlek på sitt italienska vis. Och han har berättat den här historien. Apropå det där du sa man möter. Varje människa du möter. Var det titeln?
Ja, den kom till när jag var ute och gick. Och då tänkte jag, ska jag skriva en bok som heter Alla människor jag möter?
Alla människor du möter.
Ja.
Och den raden är ju med i den här historien.
Är den?
Ja, så du kan
det
börja boken med den här. Jag har ju snart den för Leo, så kan, det kan du också göra. Han är död, han kan inte säga något.
Nej, men, nej,
jo, men han italiensk folkhistoria är det att han dog, jag vet inte riktigt när han dog.
Han led under 1900-talet, vi pratar 1900-talet.
Ja, ja, ja. Ja. Mm. Han var stor på 80-90-talet och var bestsellerförfattare då. Så. Och jag tänkte när jag sa honom på internet, jag ska åka, var han än i världen uppträda så ska jag titta på honom.
Mm.
Och sen tog det ett tag innan jag insåg att han var ju ganska gammal och alla i publiken hade 80-talskläder. Och jag blev lite deprimerad när jag efter ganska lång tid fattat att man kan vara på internet utan att vara vid liv. Det här italienska skrönan. Får jag berätta det nu?
Ja, jag gör det.
Gamla folksagan. Jo, det var en liten flicka. Och hon gick till ut och promenera. Så var det en fjäril som var fast i ett spindelnät. Eller hur? Och vad gjorde hon då?
Hon hjälpte den loss.
Hon hjälpte den, ja. Och då visade sig att fjärilen var...
redan var död.
Nej, en fe!
En fe!
Såklart en fe! Ja. Och då sa ju så fen såklart, nu får du önska dig något.
Ah.
Ja, självklart.
Ah.
Ja. Och då önskade sig den lilla flickan, jag vill vara lycklig hela livet. Och så viskade fen någonting i hennes öra. Och sen blev flickan kvinna och mamma och fick barn och var lyckligare än alla andra i hela byn.
Ja.
Och sen blev hon mormor och farmor och var lyckligast i hela landet.
Ja.
Det spreds att hon var så lycklig.
Ja.
Men hon fick ingen hade vågat fråga vad den där fen sa. Hon hade aldrig svarat. Men så ligger hon till sist på dödsbädden och hennes barnbarns barn vet att de inte får fråga.
Mm.
Men de kan ju inte låta bli. Farmor, vad sa fen? Vad var det fen sa som har gjort dig lyckligare än alla andra hela livet? Och då svarade farmor. Hon sa att fen sa bara en enda sak. Att varje människa jag möter behöver mig mer än vad det verkar som.
Wow! Det där var ju fantastiskt. Den där har jag aldrig hört.
Mm.
Den har jag aldrig hört. Men tänk att gå runt med den tanken att alla människor du möter behöver dig. Mer än vad, sa du? Mer än
vad det verkar som.
Mer än vad det verkar som. Och precis så är det ju.
Och så är det ju för mig. Alltså behöver, om man är så medberoende lagd kanske man ska lyssna på en annan saga.
Ja.
Eller man säger, men...
nej, men att ändå ha den känslan i systemet.
Mm.
Istället för att titta på människor man möter som hot eller jobbiga eller irriterande. Eller du vet, under pandemin så blev ju liksom alla människor man mötte någon sorts smitthärd. Då blev det ju en jättekonstig känsla alla människor man möter.
Ja.
Och det kanske har satt sina spår på något vis. Och nu försöker jag reparera det där och verkligen... för jag möter ju också olika typer av människor från olika typer av kulturer och länder och när jag är ute och går där jag bor. Och det är väldigt spännande på något vis. Och så börjar jag dikta upp hur vad de kan ha haft för liv och sådär. Så att jag tycker att det är väldigt intressant. Jag tror att det kan vara en ganska bra övning. Jag fick ju den övningen av författaren Paulo Coelho. Innan han skickade ut mig på en pilgrimsvandring så hade jag ju under 6 månader så skulle jag betrakta alla människor jag mötte som en läromästare och se vad jag liksom lärde mig i vad jag såg eller vad jag hörde eller vad jag mötte liksom och fick till mig. Så att också utifrån att möta människor som läromästare, alltså se dem som det, inte bara vad de säger utan Att betrakta dem som det är också för att vi kan ju lära oss något av alla människor vi möter.
Ja.
Ja. Vi kan ju vinna något i varje möte. Jag vinner ju något i varje möte i den här podden.
Eller hur?
Eller med en granne i hissen som ska få mig att skratta. Eller du vet, man säger något trevligt.
Ja.
Så visst varje möte är ju lite heligt på något vis.
Det kan ju vara om man är där. Mm. Intressant. Mm. Vad fint sätt att se det på. Varje människa man möter kan vara helig. Varje möte kan vara det, för att citera en känd poet, varje möte kan vara det möte som du längtat efter.
Precis, och leder till något annat. Mm. Men berätta om den här föreställningen du jobbar med nu, för du ska ju ut och turnera. Eller ja, det här sänds ju lite senare, men så att när det här sänds då kanske du redan är ute och turnerar. Men berätta om den här föreställningen som du turnerar med nu.
Mm. Premiär 27, 23, 27 oktober 2021.
Ja. Så du är liksom precis i början.
Ja, jag har två repveckor där jag hittar på och repar in föreställningar. Jag jobbar ganska snabbt. Mm. Jag har ju tänkt innan. Och nu har jag haft en vecka sedan jag hittat på första akten. Mm. Och den blev inte alls vad jag trodde, men jag är väldigt nöjd.
Men hur blir det så att det inte blir som du tror? Är det så att du liksom får till dig saker? Att du känner att du är så öppen för liksom vad som kommer till dig? Och så styrs du på det sättet, eller?
Ja, kanske.
Kanske.
Det är lite mystiskt.
Nej, men, det lät lite mystiskt.
Var får du allt ifrån? Kan man ju få frågan. Det var nästan den frågan du ställde nu. Ja. Inte riktigt. Och då vet du vad Hasse Alfredsson svarar på den frågan?
Nej.
Nej, det är en ganska svår fråga.
Ja.
Ja. Då är det bra att svara vad han gjorde. Ja. För han svarade. Vad får allt ifrån? Jo, jag får det från en liten fabrik i Tyskland. Ja. Kom, men det tycker jag alla som får den frågan borde svara just det. Så den här lilla fabriken i Tyskland överraskade mig. Nej, men innan man gör en föreställning så måste man hitta på vad den heter.
Mm.
Boken säger vi måste ha ett namn för jag måste sälja in den. Ja, och så hittar man på ett namn.
Mm.
Och sen tar man en bild.
Mm.
Och så upptäckte jag att bilden passar inte till namnet. Mm. Jag kanske får byta namn och då blir det wow. Mm. Med, konsten för mig wow liksom. För jag var inne på det då. Men nu när jag hittar på föreställningen så... Det finns ju olika slags wow och det här visar sig vara ett väldigt mer lågmält och bräckligt wow än det här slagerfestivals wowet eller
lite vardags, är det lite mer vardags wow.
Mm. Mm. Ett wow intimt förknippat med att vi är sårbara och äga sårbarheten, att just att vi är så viktiga för varandra och har förmåga att låtsas som att vi inte är det.
Mm.
Förmåga att låtsas att vi inte alls är så bräckliga och relationsberoende som vi är. Mm. Och lättstötta. Mm. All forskning visar att vi är jättelättstötta. Mm. Vi är jättekänsliga. Så det verkar föreställningen handla om.
Mm. Finns det forskat på det? Att vi alla är så lättstötta?
Oh ja. Det finns en, Kip Williams, en psykolog, gjorde ett känt test som heter Cyberball.
Mm-hmm.
Jag antar att du har hört talas eller läst om det. Men då sitter det två människor i ett väntrum. Två människor sitter i ett väntrum och du kommer in.
Mm.
De två är med i försöket. Men det vet ju inte du om Agneta, eller hur? Nej, det har du ingen aning om.
Nej.
Vi sitter där i väntrummet och någon hittar spontant en liten tennisboll och börjar spontant bolla runt den mellan er tre.
Ja.
Ja. Ja, det är inget konstigt tydligen.
Ja, det hade varit jättekonstigt tycker jag.
Eller hur? Men det här är amerikansk forskning. Ja. I amerikanska väntrum, det bollas.
Ja, ja, precis.
Kanske är det så.
Ja,
det bollas. Ja, på ett helt annat sätt.
Ja.
Men i alla fall, det händer. Sen slutar de andra kasta bollen till dig.
Du blir utanför.
Ja.
Gud vad taskigt.
Och då rapporterar du en väldigt obehagskänsla som egentligen evolutionärt kan tänkas vara meningslös, för att du ska inte samarbeta med dem. De behöver inte gilla dig för att du ska få färd eller kärlek. Du kommer aldrig mer träffa dem. De är betydelselösa i ditt liv.
Mm.
Du vet inte vilka de är. Du kommer aldrig träffa dem igen. Men om inte du får vara med så gör det ont.
Mm.
Och sen gör man samma sak, men man skickar in dig i en scanner och du får göra det på en dataskärm. Det här kastarboll. Cyberboll, därav namnet väl. Och då slutar de kasta bollen till dig på den här skärmen. Och då tycker du att det är jättejobbigt. Och då har man upptäckt att det är samma del av hjärnan som reagerar ungefär lika starkt som om de skulle slagit dig fysiskt.
Nej. Så. Men jag kan lätt gå in i den känslan av att plötsligt bli bortvald utanför. Mm. Jag kan förstå att man kan reagera på det.
När känner du så? Jag tror inte kändisar, alltså riktiga
kändisar. Du tror inte kändisar, jag känner. Nej, jag tror mer förr än nu. Förr tog jag saker mycket mer personligt. Sen har jag gjort en resa som har gjort att jag har utvecklats och blivit, och med åldern också tycker jag att jag har blivit mycket coolare och sådär. Jag behöver inte vara med, jag behöver bara få vara med i min egen värld på det sättet. Så att det inte är lika smärtsamt. Men jag kan lätt relatera till det eftersom jag har varit i det mycket mer tidigare. Mm. Så att jag kan lätt förstå det.
Mm. För ett tag sedan så åkte jag buss, och det säger jag inte för att verka folklig.
Nej.
Men jag gjorde det. Ja. Till Astrid Lindgrens land, värld.
Ja,
i Småland, från Stockholm.
Ner.
Ja. Mm. Lång buss. Mm. Bakom mig satt det 2 9-åringar. Mm. De hade precis träffat varandra för första gången, så här 6:20 på morgonen. Så att det var lite stel stämning. Men sen kom de igång och pratade, som de gör, barnen. Mm. Sen efter ett tag så gick, det var en flicka och en pojke. Och efter ett tag gick pojken och satte sig någon annanstans. Vid ett annat säte, själv i ett fönster.
Uh-huh. Uh-huh.
Och jag såg hur ledsen flickan blev. Liksom. Han bara gick. Det kan man ju känna igen. Kan jag känna
ja,
igen
du,
mig?
Ja, visst kan alla känna igen sig lite igen. Man har upplevt det någon gång i sitt liv.
Ja.
Upplever.
Mm. Och kanske liksom, man sitter, vilket mingel som helst. Ja. Och någon pratar med en lite kort. Och man undrar, så snabbt som man knappt märker det, varför gick den?
Då börjar man genast tänka så här, det är för att jag är så ointressant och värdelös. Och ingen tycker om mig.
Så kan man tänka.
Ja, det kan sätta igång då.
Det jag tror det är faktiskt en på. Jag kan tänka vad som helst som där. Ja, jag tror att jag vill tänka att människan tycker jag är tråkig.
Ja,
den tanken, den tar vi. Så den här, men sen kom pojken tillbaka och satte sig bredvid flickan. Och då gjorde hon någonting som jag tänker att vuxna människor kan dö utan att någonsin har lärt sig att göra.
Mm.
För hon öppnade munnen och så sa hon: varför gick du? Varför vill du inte sitta bredvid mig? Tycker du inte om mig?
Åh, vad fint. Började du gråta då, eller?
Nej, jag tog på datorn och antecknade.
Ja.
Då tänker jag att hon gör många, tar ju en risk. Tar ju risken att han säger...
Hon blottar sig ju där.
Eller hur? En enorm social risk. För att han kanske ska säga, ja, nej, det var därför jag gick iväg. För jag tycker inte om det.
Mm.
Du är jobbig, luktar äckligt eller något.
Ja.
Men det gjorde hon inte. Hon tog den där risken och fick ett annat svar. Då tänker jag i den här mingelsituationen när människan går iväg så kan man tänka att människan tycker det är tråkigt, eller så kan man tänka att människan kanske är kissnödig. Väldigt kissnödig människa.
Ja, exakt.
Men man frågar inte. Mm. Så det hänger i luften. Och nästa gång man träffar den så kanske man tänker, där är den kissnödiga människan. Eller så tänker man, där är den här människan som inte gillar mig.
Ja, vi går väldigt snabbt till just den typen av tankar i människor. Vi tror väldigt snabbt att det är något personligt. Att det är något fel på oss. Att man väljer dit istället för, precis som du säger, behöver gå på toaletten, tänker smita iväg, orkar inte vara kvar på minglet. Vad som helst. Men vad svarade den här pojken? Kommer du ihåg det?
Mm.
Ja.
Tycker du inte om mig? Han bara, jo. Men jag vill sitta själv ibland. Det så funkar.
Ah.
Och istället för att hon gör som många andra, att hon spelar oberörd, tittar ut genom fönstret och därmed inte bara det rest till Småland utan därmed förmodligen också rest till en oro och en ensamhet.
Mm.
Så tog hon risken och så sa han det där. Och sen frågade hon ju chans på honom.
Aha.
Och då sa ju han ja.
Vilken resa det där blev för dig.
Ja, och för dem va?
Ja.
Alltså jag bara, wow, den nioåriga tjejen. Fan vilken mognad.
Ja.
Sen dagen efter så gjorde han slut för att hon var lite jobbig, sa han. Men i alla fall, för det är min son jag pratar om, så nu sitter du ute.
Jaha.
Och...
Men vad fint också, av han att kunna säga att ja, men ibland vill jag sitta lite själv.
Ja.
Att respektera sig själv och behoven man har.
Mm.
För vi har ju olika behov i människor. Och det behöver inte, och det är ju aldrig något personligt, för att en person som man lever tillsammans med eller en vän eller vad det nu kan vara plötsligt är lite tyst och lite, drar sig lite undan eller något. Det betyder inte att det är något fel på just dig, utan det handlar om att den här personen kanske behöver lite egen tid eller det finns så mycket sådär. Men vi är så snabba på att läsa in det där personliga. Det har något med oss att göra.
Ja, men verkligen. Vi är så rädda för att det ska vara något fel på oss så att vi inte kan låta bli och dra den slutsatsen.
Mm.
Eventuellt lite i onödan. Mm. Eller vad tror du?
Mm. Absolut i onödan. Det där får man ju träna bort. Jag levde väldigt mycket i det förut.
Är du så?
Inte idag.
Nej.
Men jag var väldigt mycket så förut. Att det var personligt. Om någon var kort i tonen eller inte ringde när de hade sagt det. Du vet, allt möjligt.
Vad brukar du göra då? I det?
Nej, men då satt jag ju fast i det nätet på något vis, i det klibbiga spindelnätet. Då satt jag ju fast i det tills jag liksom lyckades bryta mig loss. Lite som grottan där i, vad heter det, Platons allegori om grottan. Har du hört den?
Nej. Nu vet inte jag vad du pratar om.
Nej. Ja, jag vet inte om jag ska dra det. Men det är de här skuggbilderna. Och någon som lyckas bryta sig loss. De lever i den här världen av alla de här skuggbilderna. De tror att det är verkligheten.
Mm.
Så är det någon som bryter sig loss och tar sig ur grottan och ser att det är en värld där utanför. Det vi ser är bara skuggor av den här världen. Det finns en verklighet där utanför.
Ja.
Men så går han in och ska berätta allt det här. Men det är ingen som lyssnar. För de vill vara i den här skuggvärlden. Det är där tryggheten är på något vis.
Ja. Och det är kanske därför det nu när coronan har släppt och folk får gå på teatern igen inte gör det.
Nej, jag har gjort det ganska mycket.
Ja.
Men har du upplevt att det är så att folk inte riktigt vågar se ut där?
Ja, jag var på Stadsteatern förra veckan och det brukar alltid vara slutsålt i stora scener och bra recensioner och så. Och det kanske var en tredjedel.
Nej, vad intressant. Då ska jag passa på.
Ja.
För jag tror också att vissa tänker kanske som jag har tänkt att oj, nu går det väl inte att få en enda biljett.
Just det, och det är tvärtom. Nu kan man liksom gå på spontanteater.
Fram till
som man
de
typ
lyssnar
kan
på det här samtalet.
Ja, så om du som är dålig på framförhållning men ändå gillar teater, vilket är en dum idé vanligtvis, den kombinationen, nu har du chansen.
Men du, berättade du något om din föreställning nu? Är den färdig, tycker du? Vad är det du vill uppnå med den här, hur man skapar lite mer, konsten att få mer wow?
Mm.
Vad är det du vill uppnå där då?
Ja, men jag hade ju en idé med titeln.
Mm.
Och det handlar väl, men kort sagt, om det är så att evolutionen hittade på oss och att vi krälade upp ur havet och skaffade ben och hjärna och internet bara för att hamna liksom vid, hur är det? Ja, det är okej. Okay. Alltså liksom, på något sätt. Det kan vara fantastiskt att leva. Det kan vara fantastiskt att leva. Och ofta lever vi, tänker jag, i ett medelmåttssamhälle. Alltså om någon mår riktigt dåligt. Vi vet hur många som mår dåligt statistiskt sett på Nässelbuss. Det vet vi.
Ja.
Men hur många mår exceptionellt bra? Nej, det har vi ingen aning om. Det är som att det är helt ointressant. Det har ingen har räknat lyckan. Och när någon mår väldigt dåligt så går samhället in i bästa fall och höjer upp människan till medelnivå. Typ, nu kan du sköta ett jobb och det är okej. Okay. Så ger man upp liksom.
Mm.
Eller när man ska lära folk att läsa i skolan så ställer man frågan, hur snabbt lär sig i genomsnitt ett barn att lära sig läsa? Mm. Istället för att ställa frågan, hur snabbt är det möjligt att lära sig läsa? Hur fantastiskt kan det bli?
Mm.
Eller när ett nytt företag ska, hur snabbt bär det här sig i genomsnitt om det där företaget? Och jag har märkt
att det finns en sorts negativ underton, menar du?
Att det pendlar mellan jättedåligt och okej.
Ja.
Liksom. Och sen slutar det. Lyckoforskningen är ju superny, men den har ju uppfunnits nu till sist. Liksom.
Ja.
Om man inte bara forskar på elände utan också lycka.
Mm.
Men det är ändå fortfarande sådär, ska vi nöja oss med okej? Och jag har ju nämligen märkt i mitt liv att det var mer wow förr när vi var yngre än nu. Mm. Nu verkar jag mer nöja mig med okej. Och mina vänner verkar nöja sig med okej. Och det kan verkligen vara okej med okej, tänker jag. Men när jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag fortfarande att det är jättekul med wow.
Ja, men hur mycket wow kan det vara i ett liv? Och vad händer om man håller på att eftersträva wow hela tiden? Blir det andra som inte är wow, blir det ett misslyckande då, eller? Ställer jag till det nu för dig?
Nej.
Det
är... Jag tänker att det är den viktigaste frågan som du skulle kunna ställa.
Ja, för jag tänker att jag har ju försökt ju tänka att det är okej när det inte är wow också. Det kan vara ganska behagligt.
Ja,
och
verkligen.
Inte okej kan vara wow för att det är vad det är. Gud vad, nej men nu snurrar jag till det.
Nej men du har helt rätt. Jag fattar precis vad du menar.
Ja,
Så att om du snurrade till det så gjorde du på en lämplig nivå för mig.
Ja, vad bra.
För jag håller med, jag är fullständigt med. Att jakten på wow, det är kanske ett av de största hindren för wow. Eller idén om att det borde vara wow.
Ja, precis.
Men att upptäcka och ge plats åt de wow som finns. Vad är mest wow i mitt liv? Ja, det är mer plats.
Mm.
Och det som är mindre wow i mitt liv, det kanske inte är så viktigt. Så det jag gör som inte är wow för mig, kanske inte behöver göra jättebäst.
Mm.
Det kan faktiskt vara okej att jag gör det lite, kanske halvkass.
Mm.
Om jag lägger den tiden och energin på det som skapar wow.
Mm. För jag tänker att sociala medier är ju väldigt mycket, där lägger man ju ut väldigt mycket wow. på sociala medier. Man lägger ju ut stunder av wow.
Mm.
Eller om någon skriver och du ser alltid så glad ut och alltid med ett leende kanske någon skriver. Så tänker jag, ja fast ja, jag väljer ju de bilderna, men det betyder inte att jag går runt och ler hela tiden.
Nej, de behöver inte vara. Jag stod bredvid ett par på en lite vippig bar. Jag vet inte, en bakficka på den tiden, alltså innan covid. Den var tom, jag vet inte hur jag hamnade där. Det var mitt i veckan, det var inte så mycket folk. Det var två tjusiga damer. De var så tjusiga. De kanske var VDs eller hårfrisörskor. Jag vet inte. De var så, fan vad bra de hade jobbat. De var så tjusiga. Men de såg ju helt uttråkade ut. Så jag tänkte, de har känt varandra jättelänge. Du vet. Allt de har att säga till varandra är sagt. Och så ställde jag mig bredvid och skulle beställa öl, och det tog jättelång tid för jag är så himla dålig på att beställa öl. Och den ena tog upp en telefon med sms, och då tjuvkikade jag. Och då var det en kille väl som bara, nej jag vill hem idag, jag är trött, jag vill inte träffas. Och hon tog upp den under tiden jag stod där så här fem gånger och tittade på samma sms utan att svara. Och så såg de uttråkade ut, och sen tog de upp mobilerna och tog selfies. Och plötsligt, då lyste blev det wow. Ja. Då var den här bilden med paraplydrinkar, leenden, wow liksom. Och jag tänker att det är skillnad på att se ut eller härma bilden av wow. Och verkligen liksom känna den. Om någon av dem hade öppnat munnen och sagt hur du verkligen var i den stunden. Öppnat munnen och sagt, jag vet verkligen inte vad jag ska svara. Han säger att han vill gå hem. Ja, jag blir lite gammal och ful. Eller inte vet jag.
Nej. Men man visar ju upp en bild på den där sociala, och det är ju lätt att tro på den där bilden också, naturligtvis. Jag tänker att det absolut viktigaste är att komma bortom jämförelse och tävlan med sin omgivning och värld.
Ja.
Om man har hittat sin grej, du har hittat din grej, du vill förändra världen i din person, i det du gör. Jag har hittat min grej med det jag gör och det jag vill sprida. Och då tänker jag att nu har jag fokus på det. Jag behöver inte ha fokus på allt jag inte har i mitt liv och på börja jämföra mig med alla runt omkring. Det finns säkert de som har fler lyssnare eller större publik eller... är liksom yngre och snyggare, har mer pengar, har min. Det finns ju massor med saker man kan jämföra sig med. Men, och det är ju allt det där som gör att det blir så tufft. Men jag tror att om man känner att ah, men det här är min grej, det här är jag och det här gör jag nu. Och här har jag mitt fokus. Att man blir väldigt mycket mer fokuserad och centrerad i sig själv och inte lever så mycket i den där yttre världen. Man kan titta på de här bilderna och tycka, ja, vad kul de har just där och då. Men också påminna sig om vad som finns där bakom. Man måste vara lite klok och smart när det kommer till det där. Eller hur?
Ja, det måste man. Inte. Man måste inte det. Jag brukar säga, man får lov att vara dum i huvudet om man verkligen vill.
Ja, man får ju lova vad som helst.
Jag brukar inte alls säga, jag har sagt det nu. Men visst lät det bra. Jag tyckte det lät bra. Som jag brukar säga. Men forskning visar ju återigen det. Alltså, om man drivs av yttre drivkraft, alltså inre drivkraft. Jag gör någonting för att det känns gött att göra det. Typ. Jag blir glad oavsett vad världen tycker. Eller man drivs av yttre pengar, status, beröm, sådär. Så är ju de som drivs av inre drivkrafter lyckligare. De mår bättre. Även om man uppnår sina yttre mål och har Porschen eller får fem stjärnor eller vad det nu kan vara, likes på Facebook. Så den som, när man gör någonting och drivs av inre bruk, så att göra det man verkligen gillar att göra. Och det här med wow också, jag tänker på barndomen liksom. Egentligen jag är emot att försöka prestera wow, men jag gillar också, jag kör ju gammal hårdrockare för fan.
Vilket instrument? Eller att du lyssnar på hårdrock?
Jag lyssnade, tänkte jag på det.
Jag
var också trummis. Men där är det ju all in. Där är det liksom inte så här stå och spela svår och mumla i mikrofon i en kapuchong. Utan där, det är ju all in liksom. Man är ju kul på scen. Det ska ju, och där kommer jag ifrån. Och nu är jag ju poet. Och då är det kan det bli förvirrad stämning ibland.
Men, ja, det blir väldigt mycket i huvudet och filosofera. Och lite ensamt kanske också. Och sitta och skriva.
Ja, precis. Om man är i en kontext som är kanske snarare filosoferar runt känslan och faktiskt visar dem eller känner dem. Jag vet inte. Men det jag skulle säga var ju att när jag var liten så längtade jag efter så här julafton, eller hur? Man räknade dagarna och månaderna och var nu bara 2 veckor kvar. Och sen så här rockfestivalen, räknade jag dagarna och så upptäckte jag att i mitt liv, när finns det någonting som jag ser fram emot så mycket som jag räknar ner dagarna till? Eller är dagarna liksom, kan vara jättefina men väldigt lika varandra? De kommer och går. Och att jag mest gör det jag bör göra i den här dagen som står på listan, sen går jag och lägger mig.
Så är ju livet.
Jag tror att det kan vara väldigt bra att skaffa sig dagar som man ser fram emot och komma ihåg och se fram emot dem. Tror inte du det?
Jo, men jag tror också att det är viktigt att förstå att livet är de här dagarna liksom. Det är dagarna emellan de här wow-momenten. Ungefär som när man pilgrimsvandrar så säger man att det är vägen som är målet. Mm. Och när jag vandrade så var jag så otroligt målfokuserad. Mm. För mig var det liksom bara att komma i mål på något vis.
Aha.
Jag har tänkt mycket på det.
Vad sa Paul Coelho om det?
Ja, han skulle nog säga att det är vägen som är målet. Men jag lärde mig också det. Man lär ju sig av allting här i livet och världen, att man får ju förståelse för livet under resans gång, eller hur?
Ja.
Man blir ju klokare med åldern, det blir man ju.
Du såg fram emot målet, komma fram.
Ja.
Så hur kände du när du kom fram?
Ja, då längtade jag tillbaka till vägen.
Aj då, det var ju dumt. Alltid nej, men, är något.
Nej men vägen är, för då blev det ju lite tomt, då var jag ju framme.
Mm.
Så därför tänker jag att det jag tränar på är ju jättemycket på, det är att njuta av den här resan som sker under tiden.
Ja.
Att bli bättre på liksom att vara, ja, så fort jag svävar iväg, ja, men komma tillbaka till stunden och försöka hitta vad jag liksom kan ta till mig i stunden.
Ja. Som Buddha sa faktiskt, om man inte upplever nuet, om man åker stor motorskoter på fjället och inte upplever när man gör det, så åker man ju den här stora motorskotern i onödan.
Ja.
Det var inte Buddha utan det var Stefan Sauk som sa det.
Men
ändå. Jag tror Buddha sa ungefär samma sak.
Ja, men jag tror Buddha skulle hållit med.
Ja, det skulle han.
Med all säkerhet.
Men Mikael Dahlén som har varit din gäst. Jag har alltid varit inne så här på nu. För jag är rätt bra på nu, så jag tänker att där bor lyckan.
Mm.
Jag har skrivit det så många gånger. Lyckan bor nu, det är något som finns där. Och sen så berättar Mikael Dahlén i någon av sina böcker att vad säger forskningen då? Alltså det är ju inte de som är bäst på att leva i nu som är lyckligast.
Nej.
Utan de som är bäst på att se framåt. Att se fram emot saker som kommer.
Ja, det är ju skönt att se fram emot saker, det har du helt rätt i.
Mm.
Men kanske kan man se fram emot saker, det behöver ju inte ligga, man kan ju ha något man ser fram emot varje dag.
Mm.
Eller hur?
Det kan man ha.
Ja, en kopp te på kvällen. Eller, du vet, ha små saker att se fram emot också. Mellan de här stora sakerna.
Ja,
man
precis. Och ladda dem.
Ja.
Så när man sitter där på kvällen på tätet, ja just det. Det här har jag ju längtat efter hela dagen.
Mm.
Och det är faktiskt, alltså, om man har en semester eller så, kommer du ihåg på den tiden man ibland åkte på semester?
Ja.
Kommer du ihåg? Ja. Då är det ju, tänker jag, jättebra att se fram emot den här semestern. Alltså att se fram, vad bra det kommer att bli, vad bra det kommer att bli. Och då säger jag ju vissa människor jag träffar som är lite mer pessimistiska. Jag har inga förväntningar, för då blir man bara besviken.
Ja, så skulle jag kunna ha sagt.
Mm. Och då har du ju fel. Då är
har jag fel där?
Då får du skärpa dig.
Rätta mig då. Hur ska jag skärpa mig här då?
Nej, men jag vet inte riktigt. Det kanske ligger någonting i det, men om man är glad redan innan det händer och sen blir det inte bra, i värsta fall så blir det inte bra, då har man varit glad en gång i onödan.
Mm.
Värre saker kan man råka ut för.
Ja, men jag tänker också att det behöver inte vara att man har massa förväntningar. Man kan bara tänka så här också, det kommer bli så bra det här. Oavsett vad så kommer det här att vara så bra. Det kommer bli så bra. Allting som händer nu kommer att bli så bra.
Mm.
När man åker på en resa.
Ja.
Att man har den inställningen. Att om det regnar så...
Ja.
Jo, men nu blir det något bra här ändå.
Ja.
Att inte det är fel.
Ja. Jag och en kompis var i Italien på resa en gång. Mm. Och så började vi leka den läken att vi liksom låtsades att allting var jättebra.
Ja, det är en bra lek.
De här pomfritten var ju inte alls goda. Gud vad bra det är, för då blir ju nästan pomfrit så mycket godare. Nu regnar det. Det är helt fantastiskt att det regnar. Om man blir helt blöt, det är ju wet look, fast helt gratis. Och fatta känslan sen när det inte regnar. Och så höll vi på så på skoj. Och så upptäckte jag mer och mer att allt vi sa på skoj var ju helt sant.
Ja, men det är ju underbart.
Ja.
Det där gillar jag. Det där är en bra livsfilosofi. För det lyfter ju faktiskt energierna. Man får ju en mer positiv vibration i det.
Ja, och det kanske stämmer, det kanske inte stämmer. Men det som händer är att hjärnan blir gladare.
Ja, ni blir ju gladare där i den situationen än att sitta och beklaga er över de här mjuka, kalla pomfritten liksom.
Eller hur?
Eller vad det nu var.
Dessutom är det tydligen så att hjärnan hela tiden förändrar sig. Så att när man säger håller på så där, så övar man också upp hjärnan på att bli bättre. Mm. På att upptäcka sånt som är bra.
Det där är en bra övning för den som lyssnar att göra.
Man kan börja med en gång. Du som inte fattar skånska. Men vad bra att människan pratar skånska. Vad skönt det blir med nästa gäst som inte gör det. Eller?
Nej, men det är saker som händer i livet också. Ibland tänker man att det är mycket bra som kan komma ur även saker som kanske känns jobbigt i stunden. Mm. När man tittar tillbaka så kan man ju se att oj, om inte det hade hänt som jag då tyckte var så skitjobbigt, då hade inte det här och det här och det här hänt.
Ja.
Så det är också intressant.
Ja. Och då väl det, om man behärskar det där att jag hade tänkt att solen skulle skina och jag skulle ligga på stranden. Mm, mm. Fast nu regnar det här på Gran Canaria.
Mm.
Kan man ju vara sur över det? Det har ju jag varit.
Mm.
Men det har ju aldrig regnat mindre för det.
Nej.
Om man i det ögonblicket bara, det hade ju varit härligt. Men då kan jag ju passa på att göra det här.
Mm.
Gud, jag har inte sett klart den här jättebra tv-scenen. Och det får man inte göra på Gran Canaria. Men det kanske man ändå får göra om det regnar.
Ja.
Så kan man äta spanska chips den eftermiddagen.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, hur tänker du meningen med livet? Det är väl svårt att säga kanske vad meningen med livet är. Har du kommit fram till någonting?
Ja.
Ja.
Har inte du det? Jo, men det måste du ju ha gjort.
Det är olika dagar. Vissa dagar så förstår jag inte alls vad det är för mening med varför vi är på den här planeten.
Mm.
Överhuvudtaget. Vi tillför ju absolut ingenting.
Va?
Nej, men tillför vi något? Varför? Nej, men ibland hamnar jag i det liksom, rummet av att det är, vad är meningen med oss här? Och vad är meningen med något? Ibland är jag där. Och ibland är jag i liksom eufori över någonting. Man är ju i olika sinnesstämningar hela tiden.
Vad var du senast euforisk över? Kommer du ihåg det?
Jo, men jag var uppe i Hudiksvall här Och då blir jag ju euforisk över naturen. Det blir jag ju mycket nu för tiden. Jag känner att naturen har ju alltid varit viktig i mitt liv. Men mer och mer, och det kanske är en åldersgrej, jag vet inte. Jag bara tycker att det är helt fantastiskt att få vara i naturen. Och själv ibland också, men att bara vara där och i den energin. Det kan jag tycka är fantastiskt. Det är ju en del som jag tycker är meningen med livet. Att vara med min dotter, att göra saker tillsammans med henne. Mm. Umgås med vänner, skratta. Att umgås med vänner, att ta sig liksom att ta sig ur lite isoleringen, att ändå göra sig det liksom besväret, att ibland så blir man ju lite bekväm, men att det ger ju ändå någonting att umgås. Jag tror att det är viktigt att umgås och göra saker.
Det tror jag också. Mm. Det tror jag verkligen.
Vill du tillföra något på listan över meningen?
Jag tror att K.G. Hammar sa att Gud uppstår inte någonstans så starkt som i mötet med en annan människa.
Mm, exakt.
Och man kan nog, tänker jag, i alla fall jag skulle kunna byta ut ordet Gud mot mening.
Mm.
Ingen annanstans uppstår mening så starkt som i mötet med en annan människa. Forskningen återigen, du vet, visar ju tydligt liksom. Vad är den närmsta vägen till lycka?
Mm.
Goda relationer. Det slår ut allt annat. Framgång och lycka hänger ihop dessutom. Happy advantage, har du talat om det?
Mm.
En lycklig hjärna består typ 20% bättre.
Mm.
Man visade två filmer, kommer jag ihåg nu. En allvarlig film och en rolig film där folk skrattade.
Mm.
Den ena var om världens problem och den andra var bara rolig. Mm. Och sen ställer man två insamlingsbössor utanför dem. Och när tror du pengar, folk gav mest pengar? När de blivit påminda om eländet i världen och hur mycket vi behöver göra. Mm. Eller om folk bara hade suttit och skrattat.
Skrattat, tänker jag.
Ja.
Mm.
Ja.
Men jag tänker också på såna insamlingsskalor. Då blir vi ju ibland berörda. Så att, och då ger man ju pengar och skänker och ringer in och sådär pengar. Mm. Men jag tänker att det kanske är när vi blir berörda, då kanske vi också ger pengar. Om man är glad eller man blir berörd. Man påverkas känslomässigt på något sätt.
Mm. Mm. Sant.
Men inte dras ner i någon tung film sådär som... Det kan ju beröra även om det inte är att man skrattar.
Oh ja, verkligen. Mm. Och att nämna en studie är ju befängt. Man vet, det kanske var en jättedålig, allvarlig film och en jättebra rolig film.
Kanske var en tråkig journalfilm.
Eller hur?
Ja,
det vet
om
inte.
Hur järnvägen kom till.
På. Mm. Men det finns kanske någon logik i att man blir människorna. Om man skrattar så känner jag så här, då försvinner all stress i huvudet och jag känner mig rik på något sätt. Jag tänker inte på elände. Allt är nice, jag har skrattat. Ja, jag har råd. Mm. Men sen elände i film kanske också påminner om allt elände i mitt liv på något sätt. Mm. Och jag blir så här, drar ihop mig och kanske inte tar upp plånboken lika lätt. Vad vet jag? Jag vet
Nej,
inte.
Nej, men och därför så, och när vi förstår hur mycket vi styrs av de här sakerna, då kan man ju också som människa, om man har en dag när man känner att man känner sig lite tungsint, och då kan man ju acceptera att nu är det en sån dag.
Ja.
Men då kan man ju också såna dagar göra saker som ändå håller en något mer uppe, håller modet uppe lite.
Vad gör du då?
Ja, men det kan vara allt ifrån, ja men du vet, titta på någonting som, någon film eller någonting som får mig att tänka på annat. Eller jag går ut och går, jag kanske tränar, jag kanske pratar med en kompis eller jag gör lite snälla saker, musik. Ibland tittar jag på UFO-filmer för att jag får lite distans till jorden.
Du gillar det här med lite UFO, eller hur? Du tycker det är lite spännande.
Ja, men jag tycker det är spännande. Men jag tycker framförallt att det är lite spännande att få lite distans till våran lilla planet i detta stora universum. Det kittlar min nyfikenhet och fantasi väldigt mycket.
Mm.
Så jag gör saker som utifrån mina behov. Jag känner ju mig själv ganska bra, och det tror jag, och det hoppas jag att den som lyssnar också gör.
Ja.
Och kan ta hand om sig själv i de stunder. För att man har sån. Alla människor har ju de där stunderna.
Ja. Och jag tycker det kan vara jättesvårt. Mm. Jag vet ju, om jag har en sån stund så vet jag om jag gör mina tricks.
Vad har du för tricks?
Så blir det bättre. Och ändå så gör jag inte mina tricks ibland.
Nej, det gör man inte heller ibland. Man orkar inte.
Då måste jag bli bättre på att njuta av det. Ja, nu ligger jag och kollar på en våldsfilm och äter chips.
Ja.
Det kommer förmodligen dra ner mitt humör ännu mer.
Ja.
Men nu gör jag det.
Ja.
Imorgon gör jag kanske något annat.
Ja, exakt. Det är det där jag menar. Det är det där jag tycker är fantastiskt och helt okej.
Okay. Mm.
Att det är ju precis så det är. Mm. Bara för att man gör det så är man liksom inte, man är inte tappad. tappat det, man har inte blivit värdelös, man har inte, man bara är olika saker.
Man är olika saker, verkligen. Men det är ju också så att man färdas ju alltid i en riktning, varenda gång. Alltså jag hade en jättelivskris för 10 år sedan, typ. Alltså, jag, till och med i krisen var jag förundrad, hur dåligt kan jag må? Jag visste att det här är objektivt. Men ändå kommit så långt i någon slags medvetenhet att jag hade en liten plats kvar i mig som inte trodde på det som övriga mig trodde på. Att det var helt kört, att jag var för gammal, att allt var över, att jag var ful, att ingen någonsin skulle bry sig om mig igen. Jag var helt, liksom, helt sänkt. Och då slutade jag umgås.
Ja, isolera dig.
Och då blir det ännu svårare att vända på det eftersom jag umgicks med mig och det var jag som var problemet lite. Lite som en trasig skiftnyckel behöver en annan skiftnyckel för att lagas. Och tills jag läste, men när jag föreläser om relationens betydelse och allt det där, så bara till sist bara det kanske gäller mig också. Och då började jag prioritera relationen. Så jag hade ingen lust att träffa någon. Jag brukar skylla på att jag måste jobba. Som betyder Netflix. Jag hade ingen lust, jag hade ingen ork. Men jag gjorde det ändå. Jag bara, okej, lite på den här forskningen. Ju mer jag umgås, ju lyckligare kommer jag bli. Jag vill vara lyckligare om 5 år än jag är idag. Och då umgås bra, så jag umgicks. Och då gick det förvånansvärt fort, hörde du?
Wow!
Universum bara sände människor till mig som helt plötsligt var... Och mina 5 närmsta vänner kom 3 då.
Nej, vad fantastiskt! Ja. Och vet de, vad de 3 kom för 10 år sedan, typ?
Ja, 5 av de 3 jag träffar mest är närmst nu. 3 av 6. De kom precis då, när jag bestämde mig för att nu blir det relation, antingen jag vill eller inte. Då var det som att universum bara, okej, here it comes. Och de 3 hade den saken gemensamt att de är fruktansvärt bra på att vara kompisar.
Ja, hur är man fruktansvärt bra på att vara kompis?
Man säger att jag ser snygg ut för min ålder. Nej, men men det är en bra fråga. Det tänker jag är en bra fråga. Kan du också svara på den? Vad är en bra kompis? Jag svarar först.
Ja,
jag
har lite betänkt. För det är du som är gästen.
Jag är gäst och man och vi gillar prata först. Sen kan jag äta resterna. Så att jag kan känna mig lite jämställd. Ja, men jag kan låta dig prata lite sen, för jag är en jämställd man. Först måste jag säga det här. Och vad viktigt det är att jämställdhet måste prata. Nej, jag måste prata om bra vänner. Jo, de vännerna är väldigt generösa. De en har väldigt uttalad filosofi. Om jag kan hjälpa en kompis, om jag får chansen att hjälpa en kompis, så gör jag det. Om inte, ja, då gör jag det. Jag känner inte efter, jag tänker inte efter. Jag gör det, för det är en gåva. Och 2 av dem är otroligt uppfinningsrika när det handlar om presenter. Bara häromdagen så kom det ett litet konstigt paket. Och det var så här kul lag och kulor. Hade min kompis bara, jag hittade det här på en loppis. Jag tänkte, de kan du behöva. Jag vet inte riktigt faktiskt, om jag ska vara ärlig, hur han tänkte. Men det var en fin gest.
Ja.
Sådana saker.
Ja.
De är där, de tänker på en, de... Jag tänker det viktigaste att en vän tar emot en i vilket skick man än är. Är man ledsen så är de där för en. Är man glad är de också där för en.
Man kan vara sig själv. Det är väl det som är så fint. Och de får vara sig själv och jag får vara mig själv. Man kan ställa in saker i sista stunden utan att man blir sur. För att man känner att nej, jag orkar det liksom inte. Och så pratar man en stund på telefonen istället eller någonting. Jag tycker att man är väldigt generös. I en bra vänskap. Hjälpsam och inlyssnande och inkännande och så. Vad har du för förhållande till din själ?
Just det. Så här. Sen jag hade kris för 10 år sedan så har jag faktiskt, på ett sätt som jag inte ens har märkt själv, haft en skrivkramp. Det kom någon skam då och jag vågade inte skriva ner det som var mig på pappret för att jag tyckte att jag var ful. Och det verkade som att andra höll med på internet.
Att du var ful i ditt utseende?
Nej, så ful som människa.
Ful som människa?
Ja, så som skammen pratar. Jag är ful, jag är ovärdig. Liksom. Jag är nollvärd. Ju mer jag visar mig, ju mer kommer folk avsky mig. Ju sämre blir det.
Jag har ingenting att komma med.
Jag har ingenting att komma med. Inget bra i alla fall. I bästa fall har jag inget att komma med, för motsatsen är att jag har något dåligt att komma med. Sen gick jag till en, jag vet fortfarande inte vad han heter, om han var terapeut eller om han var guru, men synkronicitet, jag hamnade hos någon man som var här i Sverige några veckor sedan. Efter 3 minuter tänkte jag, han har ingenting att komma med, men det här var väl trevligt. Efter 20 minuter så bara allt är löst. På 20 minuter har jag upptäckt att jag fortfarande är drabbad och hämmad av det som hände för 10 år sedan. Nu är jag inte det längre, för att nu har han presenterat vägen ut. Och jag kände att jag behöver bara gå dit han har pekat så det är lugnt. Och det jag kom fram till då är att om min fråga var, vad ska jag skriva? Vad ska min föreställning handla om?
Mm.
Vad ska jag säga på nästa dejt? Vad ska jag på mig idag när jag kommer till Agneta-podden så att hon tycker att jag verkar hyvens?
Mm. Cool kille.
Ja, men ja. Inte för cool.
Nej,
eller hur?
Inte för uttänkt.
Jag tror att ni någonstans tänkte så här när jag tog på mig 2 halsband.
Jättefint.
Är det lite för mycket?
Nej.
Tänkte jag också. Mm. Det är därför jag har dem. Jag kunde tänkt, nej då kommer Agneta tycker jag är lite så här Peter Sipen ytlig kanske på ett dumt sätt. Nu gillar jag Peter Sipen. Det var inte det jag menar. Skitsamma. Hjärnan håller ju på sådär. Vad ska jag skriva? Vad ska jag säga? Vad ska jag? Och hos honom så fattar jag då att det spelar ingen roll vad jag gör. Utan varifrån jag gör det.
Exakt.
Och svaret på varifrån är ju själen. Hur själen är det själsnära. Om jag är i kontakt med min själ när jag gör det. Det är allt jag behöver tänka på.
Ja, exakt. Då blir det äkta. Då är det du. Så in i själen du.
Och då tror jag inte att det är bara jag. Jag tror att vi sitter ihop där. Mm. Jag tror att vad nu än själen är. Och en dag så kommer vi säkert forskningen kunna förklara vad det är och hur det funkar. Så kommer vi, tror jag också, upptäcka att hinduisterna med Atman, världssjälen, att det är något med det där. Mm. Att det sitter väldigt, väldigt mycket ihop. Att det transporteras information på ett sätt som vi nu, med bristande forskning på området, kan kalla magiskt.
Mm.
Men som vi en dag via kanske kvantfysiken och så vidare kommer att upptäcka att, ja, jag menar som cellerna, vi har 1 miljon celler i kroppen, de gör 1 miljon grejer per sekund tror jag, och de kommunicerar med varandra. Nästan varje cell vet vad de andra cellerna gör, vilket innebär att de kommunicerar så mycket och så snabbt så att det borde vara att de kommunicerar bortom tid och rum. Hängde du med?
Ja, ja.
Det är inte mekaniskt. Liksom. Ja, det går inte. Mm. Precis som UFO som flyttar sig jättesnabbt utan att någon dör och sprängs av G-kraften.
Mm.
Det samma mirakel händer i våra kroppar. Mm. Men alltså, den newtonska mekaniken kan inte förklara hur kan dessa celler kommunicera med varandra så mycket så snabbt. Det vet vi inte än. Och på samma sätt tror jag att vi kommunicerar med varandra. Vilket det finns tecken på som tyder, eller hur? Man känner av stämningar och så.
Lite som djur, som man kan se bland djur. Att de kan kommunicera med varandra liksom, över stora områden. Och att de reagerar på samma sak fast de inte ens har varit i kontakt med varandra.
Ja.
Och så är det med oss också. I naturen så kommunicerar ju allt och följer liksom. Men det är bara det att, och jag tror att det är likadant för oss. Bara det att vi har glömt bort det.
Mm. Jag någonstans. Vet inte, jag tänker att det kanske inte är så. Att det är en mänsklig fantasi som känns bra.
Mm.
Och det känns ju bra
att
allting har gjort.
Mm.
Men det kan också vara att det är precis så det faktiskt är.
Men tänker du att vi har för lite själ i vårt samhälle här i Sverige?
Ja, jag tänker absolut att vi har för lite själ i det här samhället.
Mm.
Eftersom vi lever i en materialistisk kultur sedan länge. Och det värsta med den här materialistiska kulturen är att den har funkat så bra.
Mm.
Speciellt för oss i Norden som hade typ bäst på jorden.
Ja, och just för att den har funkat så bra tror jag, har den på något vis ersatt tankar om själens vikt.
Ja.
Den har liksom fyllt det rummet som på något sätt.
Ja, så är det ju. Alltså, men det är ju så här, alltså, just det här, det har ju, tänkte jag kom på häromdagen, bara, så här ligger det till, jag läste väl något. Så kanske någon annan som kom på det, men det kändes som att jag kom på det, för jag hade druckit mycket kaffe. I alla fall, att en gång i tiden så var ju naturreligionen, då härskade ju naturreligionen, va? Då var ju allt besjälat. De primitiva, allt är besjälat. Stenen har en själ, allt har en själ.
Mm.
Och sen så uppfann man greppet gud, massa gudar, så att det finns liksom en gud över alla stenar och över alla rådjur och så. Det fanns massa gudar. Då hade man tagit bort själen från allting och placerat det i gudar. Men väldigt många gudar som fanns lite här och var.
Mm.
Och sen kom monoteismen. Då placerade först bara en enda gud. Så då tog man all själ och körde in i den här enda guden. Och vad gjorde man med den guden sen? Man skickade iväg honom långt bort från stenen och jorden upp i någon slags, vi vet inte riktigt, långt bort.
Mm.
Så att liksom hela utvecklingen har gått från att varenda grästrå har en själ till att nej, Gud är helig, eller ta bort heligheten från varje grästrå och skickat ut någonstans i himlen där inte vi är, men kommer att hamna om vi dör. och vi har liksom avbesjälat. Och i det tomrummet som uppstod, när vi tog liksom själen och heligheten och skickade ut universum, där kom liksom gallerian.
Exakt.
Och när Jesus sa att kasta ut månglarna ur templet. Mm. Jättebra ju. Mm. Problemet var att det visade sig att alla följde efter.
Mm.
Eller hur? Kyrkorna är tomma, gallerierna är fulla. Ja. Alla följde efter månaderna. Det var synd lite.
Mm.
Och nu tror jag att vi lever i en motreaktion. Tror inte du det?
Ja, men jag tänker att vi gör det. Jag tänker att människor kommer att längta efter att känna en kontakt inåt på ett annat sätt. Och det behöver inte betyda att man behöver vara religiös eller någonting. Liksom. Bara att man känner den här kontakten med själen. Jag tror att det kommer att komma tillbaka. Det kommer att bli viktigt.
Jag tror att det vore konstigt.
Och att det annars kommer att bli själ i, man kommer att förstå att det finns en själ i allt levande igen. I växter och djur och i oss. Att, det, att den här känslan för själen, att den är i oss och omger oss, att det kommer att komma tillbaka.
Det finns ett erbjudande där.
Mm-hmm.
Jag tänker att människan är ett mirakel, för att jag vet inte om det är så, men kanske inget annat levande hela universum som inte på jorden kan titta på en blomma och känna wow.
Mm.
Skönhet
mm.
är ett mänskligt, du sa innan, vad har människan tillfört?
Mm.
Kanske har vi tillfört, om inte vi hade funnits på jorden så hade det inte funnits någon upplevd skönhet på jorden.
Nej, och det människan är bra på faktiskt, det är ju just det där, känslor. Är människan bra på att känna saker, att visa omtanke och ömhet och kärlek. Större delen av mänskligheten är ju väldigt bra på det här.
Ja, och det är det vanliga.
Mm.
Alltså, det är ofta att man tänker att människan är ganska ond, men hade vi varit det, och hade vi varit det här egoistiska djuret som 1700-talsfilosoferna populariserade och som fortfarande finns riksdagspolitiker som nästan drar ut sin politik utifrån att människan är egentligen ett egoistiskt djur och vi måste via moral eller politik göra den snäll. liksom. De snor bidrag så fort de kan, annars om vi inte stoppar dem. Och väldigt mycket forskning visar faktiskt att det är tvärtom. Och ett argument för att det är tvärtom är att vi är här.
Mm.
Hade vi varit egoistiska djur så hade vi som ras inte överlevt.
Mm.
Att vi är här för att vi slutade slå varandra, de svagare man påkar i huvudet och börjar ta hand om dem.
Mm.
Därför sitter vi här i en poddstudio.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Och det är väldigt sällan jag ser någon slå till någon på stan. Jag ser mycket oftare någon öppna en dörr.
Mm. Faktiskt. Men det är ju som så. Vi läser ju inte om det i tidningarna.
Nej.
Nej.
Men man kan läsa om det i mina böcker istället.
I dina böcker?
Och i dina böcker.
Och i mina böcker.
Mm.
Och i den här podden och i dina föreställningar.
Mm. Och det är några föreställningar. Och i vår också, 22, så fortsätter jag turnén. Och då blir det Stockholm och Norrland och Göteborg och Lund och grejer igen. Hoppas jag.
Ja, det hoppas jag också. Tusen tack för att du kom till min podd, Bob Hansson. Vilken härlig gäst du har varit. Tack snälla.
Ja. Tack detsamma. Väldigt härligt.
Härligt samtal med Bob Hansson. Det är alltid lika spännande att träffa honom. Jag har intervjuat honom i tv vid ett par tillfällen. Och det tar vägen någon helt annanstans än vad jag ofta har förberett och tänkt. Men det visste jag. Så att jag visste att det här blir kul. För han är en sån spännande karaktär som levande, rik inre värld med så många tankar och känslor och uttryck, så att det är som att sätta sig i ett fyrverkeri av så mycket när man träffar Bob Hansson. Och jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått till er så in i själen härliga saker från det här samtalet. Ta hand om er där ute. Kram. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.